Nu har magma inte ännu nått markytan, men myndigheterna följer med situationen. Och från och med idag gäller ändringar för den som vill resa till Storbritannien. Idag införs ett elektroniskt system för resetillstånd, eller det som kallas ETA. Resetillståndet är kopplat till ditt pass och det gäller i högst 2 år. Finländare som har ett uppehållstillstånd som gäller i Storbritannien behöver inte använda resetillstånd och inte heller de som har brittiskt medborgarskap. Det elektroniska resetillståndet får man via en app som heter UK-ETA eller via webbplatsen gov.uk. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:04. Det är dags för slaget som idag tar avstamp i helgens mest omdiskuterade golfrunda.
Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget, dagens debatt. Alexander Stubb, ja, han spelade golf med Donald Trump och dagen efter så var det rubriker överallt i världen om denna golfrunda och då uppgav också den amerikanska presidenten, alltså dagen efter den här golfrundan, att han är sur på Vladimir Putin. Är presidenternas golfspelande en diplomatisk triumf för Stubb och för Finland? Eller är fotot på de leende presidentkandidaterna genant som en del nu tycker? Hur ser diplomati ut anno 2025 och hur gjorde man förr? De frågorna ska vi bolla här idag tillsammans med 2 verkligt meriterade gäster. Veterandiplomater, kallar jag för minister Jaakko Iloniemi, välkommen.
Tackar.
Och här sitter också Finlands tidigare Washington-ambassadör Jukka Valtasaari, välkommen även du.
Tack för inbjudan.
Ja, och ni har ju gjort så mycket annat också än bara varit diplomater, men man kan säga bara, men
inte bara,
nej. Men det där, allt det så hinner vi inte ens gå igenom idag, men alltså Alexander Stubb har varit i rubrikerna överallt. Han har uttalat sig för olika internationella tv-bolag också. Och den här bilden på honom smilande bredvid Donald Trump. Donald Trump sätter upp tummen och de har just då spelat golf. Och det har kallats för golfdiplomati. Er första reaktion när ni hörde om den här golfrundan. Jag börjar med senioren i sällskapet här, Jaakko Iloniemi. Vad tänkte du?
Jag var överraskad. Jag hade ingen aning om att han skulle till Amerika och ännu mindre någon aning att han skulle träffa president Trump.
Mm. Och vad tänkte Jukka Valtasaari?
Det som tycker jag är viktigt här att en golfrunda tar ungefär 5 timmar. Mm. Så mycket tid får man ingen annanstans överhuvudtaget än en golfkärra. Det som är, jag vet inte om Jaakko spelar golf, men jag spelar lite fortfarande och har spelat med Alex också ganska flera gånger. Det som är intressant i golf är det att man kan inte resonera och spela golf samtidigt. Det kräver så mycket koncentration att få den där bollen direkt var man vill. Men istället kan man bedöma människors tankegångar och så här fysiskt. Alltså golf är ju sånt som aldrig går som man vill. Mm. Så att det är liksom irriterande. Och man kan se hur människor reagerar. Jag känner människor mycket väl efter en golfrund.
Ja, det var en djuplodande analys. Spelar Jaakko Iloniemi med golf?
Det gör jag inte, nej. Men jag har i Amerika varit på jakt många gånger med berömda amerikaner.
Mm, och det där.
Och det ger också en god möjlighet till alldeles avspänt diskussion. Man har ju pauser i jakt alltid så att det finns god tid att utbyta tankar.
Var det inte sånt här som Kekkonen sysslar med?
Det gjorde han, visst. Det gjorde han ofta, men fiske var nog mera viktigt för honom.
Mm. Så det finns fiskediplomati också, till exempel?
Det kan man väl nästan säga. Och ping-pong, självfallet. Det var ju så som amerikanerna och kineserna fann nya kontakter genom ping-pong-diplomati.
Det har jag missat.
Jo, men det var väl bra länge sedan.
Ja,
det var 72 år, det började egentligen med pingpong. Och det var Pekings initiativ.
Jo.
Som Nixon mottog genast. Och sen började rulla hela
världen. Så det finns många olika sätt att knyta kontakter.
Men nu har det ju delat, jag vet inte hur mycket ni har tagit del av, bägge två av det som har skrivits, spaltkilometrar om det här golfdiplomatin redan. Och om det här problematiska också har liksom lyfts upp, att det finns problem med det här. Det ena är det att USA, alltså Donald Trump har under sina 2 månader vid makten redan hunnit ställa till med väldigt mycket sånt som vi inte kanske tycker att det är så bra saker. Och det där att då gå dit och spela golf så där, så en del tolkar det som att det inte är riktigt lämpligt just nu. Vad tänker ni om det?
Varför skulle det inte vara lämpligt? Man behöver ju veta bättre hur den en så viktig person tänker. Mm. Och om situationen är avspänd så är det sannolikt att han är mer frispråkig. Och det är just det som har sitt värde när man har en möjlighet att verkligen bekanta sig med det tankesättet som motparten har i en avspänd situation. Där det inte finns några övriga personer närvarande.
Förutom Gary Player som var en av de bästa spelare överhuvudtaget. Jag är helt enig med Jakob att precis därför att kriget har nu pågått sedan Krim, det är 10 år, någon gång ska det sluta. Det finns ett antal sätt hur krigen slutar och det vet man hur det händer ungefär. Och om nu har tiden har blivit sån att man generellt bestämmer att nu ska man göra någonting. Då gäller det att hitta ett datum. Och Alex har gjort precis som jag tycker att presidenten ska. Han har konsulterat alla möjliga partner, det vill säga nordiska partner, EU-partner, går först resa, sen de kommer överens vad de säger. Och det är ju han är budbärare och det är absolut inget fel med det. Och golf är ju trevligt spel dessutom. Så att allt är bra på det sättet.
Jakko Iloniemi.
Jag kan bara instämma i vad som Jukka sa. Det är verkligen så. Det är just dessa informella kontakter som gör en möjlighet till att lära känna personligheten. I officiella sammanhang är det ju ofta så att huvudpersonen talar någonting sånt som är väl förberett av hans egna medarbetare. Mm. Och det återspeglar inte alltid hans egna privata tankar och föredomar. Men när man i en informell situation pratar om saker och ting utan att ha någon förutbestämd agenda så blir det en annan atmosfär också i hela situationen. Och det är mer sannolikt att man är uppriktig i en sån situation.
Men ingenting är väl helt informellt nu för tiden eftersom allt landar på social media?
Nej, det gör det inte. Det beror helt på i vad mån vederbörande ger ut information om vad som har diskuterats. Mm. Det är han eller hon som bestämmer vad som blir offentligt.
Ja. Det var ju bara 2 i det där golfkärran. Så inte fanns där någon annan. Och det då gäller vad Trump vill säga ut av det här och det kan man ju läsa i hans Truth Social om man vill läsa sånt. Mm. Men inte kommer allt ut på något sätt. Lyckligtvis måste man ju ha någon sorts utrymme att förhandla också.
Men det finns ingen som gör anteckningar och så att man kan verkligen tala fritt på ett helt annat sätt.
Ja.
Det att Trump efteråt var ute och skrev att Finlands president har sagt att USA är tillbaka och USA är starkt igen. Så det här var ju någonting som, alltså vi vet ju inte precis vad Alexander Stubb har sagt i den här situationen. Men det är det som är Trumps signal utåt.
Jo, men det är ju en bra signal. Man måste ju ha Trump med i det här, inte sant? Och det som i de här signalerna tycker jag under nu månadernas lopp har lite liksom fattats, är det att Trump måste ju, han ville ju bli en, alltså, att han ville antingen ha pris eller bli medlarpris, alltså pris. Och om han är medlare så behöver han båda andra runt bordet. Mm. Och det är den första saken som man måste göra, att få Putin runt bordet. Och nu har det hänt och nu har vi ett datum. Och om han förmedlar, så tycker jag att det är bra att de är tillbaka och starka medlare. Mm.
Jaakko Iloniemi.
När man talar med en person som Trump, så måste man ju använda sådana uttrycksformer och ord som han förstår och uppskattar. Så att språkbruket är helt beroende på med vem man talar. Innehållet är en annan sak.
Här har jag plockat olika sådana här kolumner och kommentarer till det som har skett. En journalist och tidigare chefredaktör för en mängd olika tidningar, Yrjö Rauti, och han har ett Facebook-inlägg som har delats väldigt flitigt om det här. Och han säger också att det här var duktigt gjort och det var skickligt av Alexander Stubb och hans stab att komma så här långt. Men att här finns problem. Och det ena säger, han jämför faktiskt, det är på finska, det är väldigt fantastiskt fin finska det här skrivet på, men jag ungefär så här har översatt det, att han frågat hur långt går man sen i sån här inställsamhets- och smickerdiplomati, att var drar man gränsen?
Jag tycker, alltså man måste ju åstadkomma något, och gränsen beror på vad man vill göra, helt enkelt. Mm. Om man nu säger att liksom Alexander har sagt att Putin ljuger. No, han ljuger kanske. Ja. Men om han nu går till golf och säger att Trump, att du ljuger, så slutar det där.
Golfrundan är slut där.
Att inte det är någon, man måste, det beror helt på vad man vill åstadkomma. Och inte vad man, alltså, vad händer under liksom dagens lopp, det är en annan sak.
Men hur reagerar ni på det här uttrycket, alltså inställsamhetsdiplomati, smickerdiplomati?
Twitterdiplomati, ja.
Smicker. Smicker. Nuoleskeludiplomati. Ja.
Sånt har väl förekommit i vår historia från tid till annan, men då får man nog gå flera årtionden tillbaka i tiden.
Vad tänker du på då?
Jag tänker på när man har prisat och lovordat sovjetledare. Mm. Det fanns en sådan tid.
Givetvis, och det är det som vissa nu jämför det här med, att gränsen, var går den?
Inte går den någonstans, det beror då vad du vill åstadkomma. Då, för oss gick ju kalla kriget ganska bra med det här diplomatin. Så vi var ett lantbruksdominerat land i början och på toppen av världen i slutet. Så att inte var det någonting fel med den här metoden. Om det var det sen någon etiskt fel eller något sånt fel, det är en annan sak.
Det som man har lyft fram här, och som jag drar nu vidare här på vad Yrjö Rauti här, hur han resonerar. Han skriver bland annat om det att under de 2 månader Trump har varit vid makten, så har han lyhesti sanottuna se on tukea Yhdysvaltan romuttamiselle demokratiana ja oikeusvaltiona ja sopimuksiin perustuvan kansainvälisen järjestelmän tuhoamiselle. Alltså det stöd för en nedskrotning av demokrati och den rättsstat som USA har varit hittills. Då talar han just om Trumps liksom förhållande med domstolsväsende, och att man då är väldigt orolig för att man håller på nu att demolera demokratin i USA.
Det är det. Jag instämmer nog att det finns sådana företeelser som man inte kan ta lugnt. Mm. Men det är en inre amerikansk sak hur man reagerar där på dessa saker och ting. Det är inte vår sak att vara domare i det här sammanhanget. Men fristående människor kan självfallet ha sina egna åsikter. Men en människa som har en officiell uppgift och ansvar får nog vara mycket försiktig med val av orden, eftersom det kan ha sådana följder som är inte i det nationella intresset.
Mm.
Det är helt rätt vad han skriver, och det vet vi alla. Och alla har skrivit ungefär samma sak, och det är det som objektivt händer. Alltså konklusionen är baserad på faktor. Men det som händer, förlåt, tycker jag är en revolution helt enkelt i inrikespolitiken. Och det började 2 år sedan, när demonstranterna tog över, eller försökte ta över kongresshuset för att förintetgöra bekräftandet av valresultat. Det är en revolution helt enkelt från grundlagens synvinkel. Och det har pågått i 2 år, och mycket som Trump säger är en fortsättning av det här revolutionen. Alltså om han får ett domstolsbeslut, så säger han att låt bli. Det är mot laget, så att säga, och när det gäller presidenten mot grundlag. Men det är liksom hans sätt att föra inrikespolitik. Man kan ju tycka det är fel. Alla är av samma åsikt. Leder det någonting, där kan man tala om att när tar det slut helt enkelt. Det är ju inte så att Trump gör vad han vill. Alltså man måste göra en viss skillnad mellan USA och Trump och presidenten. Eller fästa uppmärksamhet till det att utrikespolitik, politisk makt är delad mellan kongressen. Och i kongressen har Trump en majoritet på 3, och i edustajahuone, vad heter det?
Representanthus.
Lägre hus, så att säga. Här har han en så liten minoritet som är 4 av 435, att han inte vågar liksom föreslå eller nämna en kongressmedlem, fru Stefanik, till en FN-ambassadör för att han ska möjligen tappa en röst. Att det är inte bara vad han säger, men vad han kan åstadkomma. Och det Rautios, det som du läste av Rautio, det är precis rätt från den punkten vad han gör och säger, men hur länge klarar han med det och när ändrar han det?
Men Rautio skriver det därför för att han menar på att det ser ut som det kan ge den bilden av att Finland stöder det här som sker.
Nej.
Det tror jag inte.
Inte för någon proffs.
Nej. Jag skulle inte gå lika långt som kollegan Baltasari här att säga att det är redan nu en revolution. Det är ditåt som det lutar, men vi är inte där ännu. Visserligen ett och annat har skett som inte är i överensstämmelse med vad som ansågs vara normalt. I synnerhet när det är frågan om domstolarnas myndighet. Det är en sak som är oroande. Men det har alltid funnits i USA konflikter mellan Vita huset och domstolsväsendet. Det är ingen helt ny företeelse. Visserligen, det är beklagligt under alla omständigheter, men det är ingenting helt nytt. Det är kanske mer omfattande för dagen än det har varit tidigare.
Det som har tagits upp här, och det som jag tror det var du, Jukka Valtasari, som sa att det där Alexander Stubb och alltså de gjorde helt rätt med det, att de först hade OK det här med de andra nordiska länderna, med EU och så här, före man åkte iväg dit. Men det där, låt oss tänka lite framåt. Nu till exempel så har ju USA och Trump hela tiden ropa efter Grönland. Att de ska ta över Grönland och att det tillhör USA. USA måste försvara nu Grönland och därför måste de äga Grönland. Och om det här nu eskalerar till en riktig sån här konflikt, var står vi med vår liksom golfdiplomati då? Ja.
Jag svarar som jag svarade förut, att det är det han har sagt ut. Hur görs det? Ja. Det vet ingen. Och det finns...
Nej, när vi har den erfarenhet från första perioden med Trump, så är vi vana vid att hans språkbruk är inte traditionell. Och det är det mildaste som jag kan säga om hans språkbruk. Det är inte traditionellt. Och han säger saker och ting som verkligen inte kan vara menade på allvar. Liksom att använda våld för att inta Grönland eller Kanada för den skull. Hans språkbruk är inte konventionell. Han är ju ingen politiker egentligen till karriären, utan han är en mediepersonlighet. Det var den vägen som han blev välkänd i Amerika, som en mediaperson. Mm. Och han använder ett sånt språk som de gör, och inte som en statsman gör.
Så, men då är det just att man fäster uppmärksamhet på språk. Och man fäster uppmärksamhet på strategin, inte hans strategi, men strategiska läge, så är det ju så att Grönland har varit länge och fortfarande är ytterst viktigt område. Det gäller inte att äga den, men det är en viktigt område. Och USA har förminskat sitt närvaro, andra har ökt sitt närvaro och Kina har kommit med. Och det leder till att man fäster uppmärksamhet. Om du vill ha en historien upprepar sig aldrig själv, men herr president Jefferson, alltså början på 1800-talet, han hade ju han hade samma idé att USA behöver vissa gränser och vi kommer att ta dem. Han köpte land, Louisiana Purchase, hälften av USA. Idén var det att han skulle liksom utvidga tills sjöarna. Eller haven, menar jag, förlåt. Och sen använda krig, pengar och alla möjliga saker som metoder som man inte uppskattar överhuvudtaget för att nå det. Det finns ett exempel i gammal historia, jag säger inte alls att det är samma sak på 1800-talet, för att det var en inhemsk sak den tiden. Men nu, det här är ju inhemsk politik, att man skriker högt någonting sånt här.
Ibland har det lyckats mycket fredligt, liksom med Alaska som köptes.
Ja.
Men hur knepigt är det, om ni nu som erfarna diplomater tittar på det, hur svår är den här situationen till exempel för Finlands utrikespolitiska eller statsledning att navigera i det här mellan Putin och Trump-administrationen med de här frågorna?
Och Kina
också, ja. Hur svårt är det?
Det beror på de frågor som kommer fram. Under nuvarande omständigheter där vi inte har några tvistefrågor varken med Ryssland eller Amerika, jag menar bilaterala tvistefrågor, så är det inte särskilt svårt. Men vi har ju också den egenskapen att vi är medlem i den europeiska unionen och NATO, och därigenom så har vi flera roller. Men den roll som vi har som en nation i och för sig, den är enligt min mening ganska problemlös i den här situationen.
Men själva situationen är inte problemlös på det sättet. Det skulle vara fint och lugnt och allt, att kunna leva i ett värld där det finns inga problem. Vi har fasta regler och vi har ett världsordning som fungerar. Som har liksom, det har ju varit livet nu sedan kriget egentligen. Mm. När det här slutet på 40-talet, när det här nuvarande transatlantiska systemet etablerades tack vare Amerika, för att allt tänkande kom därifrån, för att det måste komma därifrån den tiden. Men nu är det ju så att det finns inga regler överhuvudtaget i världen. Att man måste liksom skapa de regler för att komma någonstans. Och då behöver du inte bara Trump, Putin och Xi. Du behöver också industri, investeringar och teknologi. Och de här nya teknofirmor har blivit mycket viktiga operatörer i utrikespolitik. Att det behöver inte vara svårt, men komplicerat är det nog. Och det man måste tänka igenom först vad man gör och tala sen, så att säga. Och det har vi gjort, det har presidenten gjort.
Visst finns det fortfarande regler, men i vad mån dessa regler följs, det är en annan sak. Man tar sig friheten att tolka dessa regler på ett ganska originellt sätt ibland. Och det är därför som det blir problematiskt, eftersom det blir olika tolkningar av en och samma sak. Och det finns ingen sådan domstol som skulle kunna avgöra vad som är rätt och vad som är fel. Så det är problemet med det internationella systemet, har alltid varit det. Att även om vi har regler, så finns det inte någon myndighet som skulle kunna reda ordning på det.
Jag tänker så här att det som folk, alltså folk diskuterar de här frågorna nu, men det är ju helt klart att vi vanliga människor, vanliga dödliga, vi vet ju inte allt som försiggår heller bakom kulisserna, ja. Eller hur?
Det är ingen som vet om det inte är själv bakom kulisserna. Mm.
Man kan anta, erfarenheten hjälper till i en sak, och det är att sakerna brukar hända på något sätt. Och det är det enda som man kan tänka sig. Man vet ingenting. Men man vet, man kan nog försöka fundera fram, alltså, vad är gränserna för de här länderna? Vad kan de egentligen göra?
Exakt det, ja. Ja,
inte kan Trump ta...
Ja, man kan bedöma kapaciteten.
Just ja, inte kan han ta över Grönland. För Kina, de har ju haft en deflation i 3 månader nu. De brukar ha en 12% tillväxt. Det är en helt annan sak att leda ett land med en deflation. Tänk på Japan, som tog full stopp för 20 år med deflation. Alltså att det finns problem som ledarna har, oberoende av vad vill de göra. Och det är en del av strategi att låta dem säga vad de vill, men vad kan de åstadkomma faktiskt?
Men jag skulle gärna gräva det här lite till, för att det är det här som den här kritiken uppstår via. De säger, alltså, jag citerar nu ännu här Yrjö Rautio, för det är bra att utgå från någonting. Suuria diplomaattisia menetyksiä löytyy epäilemättä esimerkiksi Berliinistä ajanjaksolta 1933–1944, alltså stora diplomatiska framgångar, säger han lite sarkastiskt, hittar vi otvivelaktigt från Berlin under perioden 1933–1944.
Eller 1939–1940 också, samma sak.
Ja, det ingår här i samma period, mellan 1933 och 1944, skriver han.
Så
att det där... Han menar här att man måste vara verkligt alert, att Trump själv har till och med skojan sagt att han kommer att vara diktator för en dag. Nu finns det de som säger att han kommer att göra sig till diktator, och här finns också han själv som säger att han inte alls utesluter att han kommer att sitta en tredje presidentperiod. Var går den där gränsen för när man ska umgås med? Jag menar, vi har ju skurit av Vladimir Putin.
Uppenbarligen ordet diktator behöver inte mena så värsta mycket. Mm. Zelensky är ju också diktator enligt Trump.
Enligt Trump, ja.
Ja.
Men han är ändå vald också, precis som Trump.
Så att man ska inte ta det kanske för bokstavligt när han använder ordet diktator. Mm. För han är ju till lynne en person som inte är en allvarlig person i ordets strängaste betydelse.
Det var en understatement, tycker jag.
Ni menar att ni egentligen låter ganska lugnande här. Ni menar att man inte ska ta honom på så stort allvar, eller?
Jag påminner dig bara, det var Trumps pressfru Kellyanne Conway som en gång tillfrågades av någon pressmänniska att men Trump ljuger ju. Så sa Kellyanne Conway att no, alternative truth, alltså alternativ sanning.
Alternative facts, ja.
No, facts, ja. Truth.
Vad det sa hon
det,
sa?
Det var truth, ja. Att det finns sanningar och alternativ sanningar, och de används sen, och Trump kommer ju från tv-världen. Mm. Det var deal, apprentice. Alltså han lekte vd och sen blev president.
Och nyckelordet var you are fired.
You are fired, ja.
Det är sånt som hans publik tycker om.
Nej.
Om i vår tv-program du får sparken, det skulle inte vara någonting särskilt genialt.
Men det här samma konceptet har ju faktiskt snurrat på Finlands TV också. Det här samma programmet går ju i många, många länder, just det här The Apprentice. Men bland annat med Hjallis Harkimo.
Han gjorde pengar med det, så du.
Ja, visst.
100 miljoner var värdena av programmet den tiden.
Men om vi nu pratar om diplomati i en sån här värld som verkar kaotisk, så om ni nu satt på den där posten att man ska följa med det här hela tiden, hur skulle ni göra, Jaakko Iloniemi?
Kan du vara lite mer precis? No,
om du var till exempel Alexander Stubbs närmaste rådgivare,
ja.
Vad skulle du säga?
I det här läget med Trump.
Ja.
Jag tycker att vad som han har gjort är ungefär det som jag skulle ha hoppat på att han gör.
Mm.
Ja, om du skulle ha varit rådgivare så skulle du ha gett sådana råd, så att säga.
Ja.
Nu ska vi undersöka.
Han skulle inte ha behövt några råd i det här sammanhanget.
Nej.
För han är på rätt spår i alla fall.
Ja.
Hur gjorde man förr i tiden när man jobbade med i sådana här turbulenta situationer? Är det någonting som ni nämnde här, att okej, att det fanns andra sätt att man spelar inte golf, men man gjorde annat. Men hur gick det till?
Om man nu tänker på de amerikanska förhållanden så har vi ju ofta haft en situation där presidenten har rådgivare som han lyssnar på och uppskattar deras bedömningar och frågar efter deras mening. Och underställer hans egna beslut en diskussion med det närmaste som han uppskattar. Man får inte det intrycket för dagen att hans närmaste medarbetare skulle ha någon skapande roll när det är frågan om politik.
Ja, du var i USA på 70-talet, jag var på 80-talet, ja. 90-talet. Och särskilt 80- och 90-talet med pappa Bush. Han var ju en av de mest internationella presidenter som fanns. Topp tre utan vidare. Kanske etta, efter världskriget etta.
Och på vilket hade, sätt, vad menar du med internationella?
Han opererade, han planerade, han hamnade i ett läge där man måste fundera om hela Europa, som Europa har aldrig varit mycket bra att fundera om sin egen framtid. Du måste ha någonting från utanför. Kalla krigets sluta, kriget börjar nästa månad i Balkans. 100 000 stupade. Kriget börjar ett år efter i Mellersta Östern, alltså Persiska vikens krig. Alltså, han bara inte var före detta ambassadör och CIA-chef och vicepresident, men han också hade adress. Mm. Och hans sätt att köta eller formulera sin egen opinion var att tala med människor. Och det som han talade mest med var Brent Scowcroft, som hade varit med så, i 20 år redan.
En före detta general.
Före detta general och Jerry Fords kanslichef och sen eller rådgivare, eller och sen Bush rådgivare. Och om du vill läsa, om lyssnarna vill läsa en ytterst bra bok, det är World Restored, som har skrevs av Bush och Scowcroft, och det är liksom en dialog mellan de två i fyra. Vad tänkte de egentligen? Och det, för det är nyttigt, för att alla vill ju komma in i ledarnas tänkande. Man kan inte komma in i hjärnan, men man kan komma in i tankesättet. Och där du talar om rådgivare, det är mitt bästa exempel av rådgivare. Allting kom fram genom diskussioner. Någonting gick fel, någonting gick bättre, men i det stora hela vände de om hela utrikespolitiken inom en fyraårsperiod.
Här är det en helt annan situation. Det tycks vara så att det finns en tankesmedia som har varit väldigt betydelsefull, där egentligen den här presidentperioden hade förberetts att Trump var beredd på att omedelbart efter att han tog tjänsten emot utfärda så många beslut i så olika saker och ting. Mer än 80 den första dagen.
Mm.
Det betyder att en mycket betydande insats hade gjorts för att förbereda honom att fatta dessa beslut. Och det folk som gjorde det här förarbetet är uppenbarligen folk som kommer från en tankesmedja som heter Heritage.
Heritage, ja.
Och om han inte har sådana rådgivare som arbetar med honom dagligen, så finns det uppenbarligen en grupp av rådgivare i bakgrunden som har mycket klara idéer om hur det som de kallar för revolution skulle genomföras.
Men lyssna, lyssna.
Och Steve Bannon var ju en av dem som redan under hans första period hade en väsentlig betydelse, men de bröt ju förhållandena mellan de två upp. Men uppenbarligen är han mer eller mindre tillbaka nu. Och åtminstone hans tankar är tillbaka.
Ja. Han är i Vita hus. Jo.
Jo. Och han vill avskaffa mycket av det som finns för dagen. Jag skulle till och med gå så långt att säga att om Bannons program skulle genomföras, så skulle Förenta staterna inte mera vara Förenta staterna, utan det skulle vara något helt annat.
Mm. Frågan är ju då att hur mycket Trump egentligen lyssnar på de här grupperna.
Uppenbarligen en hel del, eftersom många av hans beslut är i överensstämmelse med deras rekommendationer.
Mm.
Och vi vet ju vilka dessa rekommendationer är i stort sett för Project 2035, var på 900 sidor ett program för dessa 4 år. Eller kanske 8, som Trump själv brukar ibland säga.
Jo, det säger han.
Alltså, politiken försvinner ju inte med Trump. Det finns ju en republikansk politik. Och det här har nu tydligen... Jag kommer ihåg att Trump sa att 2025, vad är det, inte har jag hört någonting och sånt, att det är tjock eller så här. Men alltså, när det följs, sen alltså, presidentskapet, alltså, kampen om presidentskapet har börjat redan nu. Nästa president. Det börjar genast när alltså Trump är en lame duck när han kommer in i jobbet, för att han har inte mer kvar. Och det att allt skulle sen ändra, om Trump ändrar, det beror på hur republikanska partier funderar det här.
Och de två första åren är det viktigaste.
Det är viktigt.
Sen har vi nästa år i november val, kongressval, och ingen vet om det blir en republikansk majoritet i båda kammare.
Det är så si och så redan nu att man, ingen faktiskt kan veta. Man kan slå vad om det, men inte mycket mer än det.
Det som jag frågar om de här bakgrundskrafterna just därför, för att ni nämnde här själv att när jag frågade hur gjorde man förr, så det är ju det att då talar man kanske med rådgivarna.
Ja.
Men nu det där så berättar alla som har granskat Trump, säger att han lyssnar på den som han har talat med senast. Alltså att han hör på den som han sist har haft en diskussion med.
Jo,
så han,
det är nu psykologi kanske. Men
ja, det, men det påverkar helt... det ju diplomatin, att hur man förhandlar med en
ja, sådan
person.
Jag tror inte på det där. Jag tror att det är överdrivet.
Men nej, alltså, när du säger att läget är annorlunda nu än det var på 90-talet, helt sant. Och den tiden, för man måste, det var allt man gjorde var att konstruera någonting nytt och inte söndra någonting. Mm. Alltså det var liksom, det var helt motsatta även.
Jo, det var frågan om att förbättra systemet snarare än att bygga om det.
Eller ändra på det sättet att Rysslands politik har varit i 40 år containment. Alltså det måste bort. Och då måste allting ändras som hade med öst-västra förhållanden att göra. Men nu är det liksom mera så att man liksom... söndrar det som finns och sen tittar vad händer. Och därför så använder jag ordet revolution, så att säga.
Mm. Vår tid rinner iväg här, men det där, jag envisades här med den här frågan var gränsen går. Och jag tänker, är det sånt här, tror ni, att vår utrikespolitiska ledning hela tiden följer med? att låt oss säga att om det skulle hända någonting verkligt icke-konstitutionellt i USA, alltså någonting helt emot det demokratiska.
Det händer hela tiden. Mm.
Ja, det beror en hel del på hur som kongressen reagerar. Mm. Kongressen är har en möjlighet att dra gränser. Till exempel representanthuset bestämmer över budgeten. Och om det finns pengar, inte det finns pengar, så är det väldigt svårt för presidenten att uppnå någonting.
Ja. Mm. Och från en annan synvinkel, alltså, det har varit mycket tal om som kallas impoundment, alltså som ungefär är på svenska så att när kongressen ger pengar så måste presidenten använda dem. Mm. Och det kom efter Nixon. Mm. Och det finns ingenstans i lagstiftningen, det är bara en vana, alltså gör man. Men det delar upp maktuppdelningens synvinkel, det är mycket, mycket viktigt.
En sak som européerna brukar glömma bort är att författningen är från 1700-talet. Ja. Det var i ett land där det fanns 3,5 miljoner människor som var de flesta bönder. Och det uppgifter och ansvar som då för tiden gubben i Vita huset hade var en mycket liten bråkdel av det vad som händer nu. Men författningen är densamma. Och den har i praktiken förändrats genom högsta domstolens tolkningar. Och därför har högsta domstolen fått en politisk roll av stor betydelse. Och det har varit under årens lopp en förändring som har ökat presidentens makt. Inte formellt, men i praktiken. Mm. Och därigenom kan man verkligen säga att den här 250 år gamla författningen inte är i överensstämmelse med de behoven som finns för dagen.
Med de orden så avslutar vi dagens diskussion. Jag tackar er båda.